Zug. Törnets som sargade ödmjukt han tog. Vem vill då offra allt på hans bud? Vem går med budet från levande Gud? Jesus stod tyst vid smälek och slag. Jesus av allting, hur mycket ger jag? Herre, här är jag, livet jag ger. Följer dig glad under korsets baner. Jag som är ung vill börja idag. Jesus av allting, hur mycket ger jag? Skulle jag tveka, ställ för min blick smärtornas man då han korsvägen gick. Han är min styrka, själv är jag svag. Jesus gav allting, hur mycket ger jag?
God kväll och Guds frid, kära lyssnare. I vår andakt ikväll så ska vi lyssna till några verser ifrån evangelisten Johannes, i den mera aposteln Johannes. Och textorden återfinner vi i första Johannesbrevets 4, verserna 7-10. Men innan vi läser texten så ska vi förena oss i bön i Jesu namn. Jesu, du min fröjd och fromma, all min glädje och min tröst. Värdes nådigt till mig komma med ditt ord, din ljuva röst. Kom och Jesu, bliv mig när, låt mig bliva där du är. Så tackar vi dig, Herre, för att nådens sol har gått upp över jorden med läkedom under sina vingars skugga. Vi tackar dig, Herre, också för dina profeter och apostlar och evangelister och dina vittnen som har gett oss ditt ord. Så ber vi dig, Herre, att du ska också tända oss och sända oss att bära vittnesbörd om dig och din nåd. Så ber vi, Herre, också för en väckelse om bönens och bibelväckelse bland våra barn och unga i vårt folk. Att de får nåden att lämna tjänsten i synd och värld och lämna sitt liv i dina händer. Tänk på alla de som delar sitt liv både med världen och dig, men påminn oss också om den stora risken att komma bort ifrån livets väg. Vi ber dig, Herre, också om tröst till de missmodiga och bedrövade. Men låt framförallt våra liv vara ett levande vittnesbörd om att du lever. Hjälp oss, Herre, också att gå in i tjänsten i ditt rike med glädje och med frimodighet. Fördjupa vår kunskap, både om oss själva men också om dig. Och så ber vi, Herre, om välsignelse över ditt ord den här aftonstunden. Välsigna var och en som lyssnar och ge åt var och en vad vi behöver av ditt dyra livets ord. Amen. Och så läser vi då ifrån första Johannesbrev kapitel 4, verserna 7-10 i Jesu namn. Mina älskade, låt dem oss älska varandra, ty kärleken är av Gud. Och var och en som älskar, han är född av Gud och känner Gud. Den som icke älskar, han känner icke Gud, ty Gud är kärleken. Däri har Guds kärlek till oss blivit uppenbar, att Gud har sänt sin enfödde son i världen på det att vi skulle leva genom honom. Däruti består kärleken, icke att vi har älskat Gud, men att han har älskat oss och sänt sin son till försoning för våra synder. Amen. Vi ska också ikväll ha ett gammaltestamentligt ingångsord till den text som vi har framför oss. Och då läser vi i Höga Visan kapitel 7, den 12 versen. Där vill jag giva min kärlek åt dig. Höga Visan är en mycket förunderlig bok. Ja, överhuvudtaget allt Guds ord. Det finns inga andra böcker som kan mäta sig med Bibeln och dess innehåll. På knä för Bibeln, sa man i Danmark under andra världskriget. Så kärt, så högt och så dyrbart var ordet för dem. Och det gäller också idag. Höga visan är skriven av den vise konung Salomo. Den är skriven i en skön poetisk form. Men huvudsumman är ett samtal mellan bruden och brudgummen. Om vi får nåd att läsa det med ögon som är öppnade av den helige ande, så ska vi finna att det finns inte ett ont ord, inga förebråelser, inga förmaningar eller varningar. Utan förhållandet är en ren och sann kärlek mellan två människor. Nu är också höga visan en förebild till bruden som är Kristi församling och brudgummen som är Kristus själv. Där vill jag giva min kärlek åt dig. Om vi då sedan tänker efter med om ordens innebörd, så pekar det fram emot en enda punkt och vad som där ska ske. Det pekar på korset, Kristi kors på Golgata, där kärleken i fullt mått blir uppenbarad. Det finns ingen bok här i världen som är så exakt när det gäller tids- och platsangivelser som just Bibeln, Guds ord. Allt ifrån första Moseboks 1 till Uppenbarelsebokens 22 så handlar det om en enda person och hans gärning för oss. Det är som Luther säger, att han är skriftens kärna och stjärna. Där är platsen där det lade honom. Det var ängelns budskap till de två Mariorna som kom till Jesu grav den första påskdagsmorgonen. Där, här har vi det åter på nytt. Och i Hebreerbrevets 13 kapitel så heter det att det var utanför stadsporten som Jesus utstod sitt lidande. Där, här har vi det åter på nytt. Det pekar fram mot en enda punkt, korset där Guds kärlek till oss människor uppenbaras. I profeten Jeremia bok kapitel 31 och den tredje versen så säger profeten samma sak, men han använder sig av andra ord. Med en evig kärlek har jag älskat dig. Den helige ande leder honom att drygt 700 år framåt i tiden se korset som reses till försoning för en fallen värld. Och det är som om man ville påminna sina samtida, men även oss. Kom ihåg, minns du vad det står skrivet om mig i boken? Och när han, du och jag får syn på denna kärlek, så styrks vi i tron och i glädjen och det eviga livets hopp. Och du som idag har fått nåd att tro på Herren Jesus, du har vikt ditt liv åt honom. Vet du om att då har du all sann och rätt glädjes upphov och källa. Med en evig kärlek har jag älskat dig. Att den är evig, det betyder att den står fast. Den känner inte utav några växlingar, som det ibland är i våra hjärtan. Detta är Guds uppenbarelse till oss. Och nog vore det en underlig kärlek mellan två människor om den inte finge komma till uttryck någon gång. Men nu ska vi stryka under att vår kärlek, den är ofta svag. Den är bristfull, och framförallt så kan den snabbt förändras. Det behövs väl inte så mycket i den dagliga umgängelsen med våra medmänniskor förrän den grumlas, ja kanske rent av förbyts i dess motsats. Med en evig kärlek har jag älskat dig. Och i våra textord så talas det om den innersta kärleken mellan Jesus och hans lärjungar. Och denna kärlek, den består i att det visar lydnad för hans ord. Vi har det klart utsagt i texten, var och en som älskar, han är född av Gud och känner Gud. En Jesu lärjunge och efterföljare, han har det som det står i den första salmen i Saltaren. Han har sin lust i Herrens lag, alltså i ordet, och tänker på den både dag och natt. Jag går till ordet för att se efter hur jag står i mitt förhållande till min frälsare. Jag ställer Guds ord framför mig. Du har sagt, Herre, jag förehåller dig ditt ord. Och i alla dessa Jesu ord kan sammanfattas i ett enda: inbördes kärlek efter hans förebild. Ja, denna Guds kärlek, den har sträckt sig så långt som det överhuvudtaget går. Han har offrat sonen i döden för sina vänner. I Johannes 15 kapitel så kallar han dem vänner, inte bara tjänare. Han har bevisat sin kärlek och delgett dem Guds frälsningsråd. Och det var i den situationen som de skulle översätta vad de själva hade fått. Som det heter i Johannes 15 kapitel, att gå och stad och bära frukt, en frukt som blir beståndande. alltså består det inför honom. Vad är det för frukt som blir beståndande? Jo, det är kärleken. Störst av allt är kärleken, läser vi i kärlekens höga visa, första Korintierbrevets 13 kapitel. Och så ska vi samla våra tankar kring den här texten omkring ett ämne. Och det blir Guds kärlek till oss och lärjungarnas inbördes kärlek till varandra. För det första, Guds kärlek till oss. Den första frågan som vi då ska ställa, det är: när uppenbarade Gud sin kärlek till oss? Var den när profetian gick i uppfyllelse? Barnet som lades på halmen i Betlehems stall? Var den när du och jag kom till tro? Var den när vi bars fram i det heliga dopets stund och döptes i den treenige Gudens namn? Där vi som läser i Romarbrevet 6 blev begravna med honom, men också uppståndna med honom till ett nytt liv. På ett sätt så är också detta riktigt. För Gud såg oss i Kristus, vår rättfärdighet för orättfärdiga. Men så skriver aposteln i Titusbrevets 3 kapitel, verserna 4-5. När Guds, vår faders kärlek till oss människor uppenbarades, då frälste han oss, icke på grund av de rättfärdighetsgärningar som vi hade gjort, utan efter sin barmhärtighet, genom ett bad till ny födelse och förnyelse i helig ande. När uppenbarade Gud sin kärlek till oss? Jo, det skedde på korset. Och vi sjunger ju en passionssalm: den kärlek du till världen bar, ett evigt kors dig gav. Och så är vi tillbaka till ingångsordet i Höga visan 7-12. Där vill jag giva min kärlek åt dig. Och i en enkel sångstrof så heter det: av blott kärlek till dig gick han smärtorna stig. Och vi sjunger också en känd passionssalm: så som Kristi smärta var, aldrig någon svaret har. Men vi sjunger också: så som Kristi kärlek var, aldrig någon varit har. Det finns bara en enda plats där livets vatten flyter fram, för att tala med orden i Johannes 4 kapitel. Och det kommer från en enda källa som har sprungit fram vid foten av Kristi kors på Golgata. Där har Gud uppenbarat sin kärlek och barmhärtighet i försoningens nåd i Kristus. Och detta är den enda källan till salighet, både för denna tiden och evigheten. Gud har offrat sonen. Han har rivit ner den skiljemur som stod mellan Gud och oss, nämligen ovänskapen. Gud har fördömt våra synder i Kristi kropp, då han spikades fast på korset. Syndaskulden är borttagen. Handskriften, lagen som anklagade oss och låg oss i vägen, den har han naglat fast vid korset. Det är som det står i sångens ord: han fullbordade allt vad hans fader befallt. Skuldsedeln, den långa listan av brott, jag som är den skuldsatte gäldenären, den är annullerad. Och annullerad, det betyder på grundtexten att göra till intet eller att göra till noll. Och det som ingenting är går inte att göra mindre, inte sant? I Romarbrevet 5:18 så läser vi: Gud bevisar sin kärlek till oss, att Kristus dog för oss medan vi ännu vore syndare. Gud har nämligen utvalt oss i Kristus före världens grundläggning. Jesus säger själv till sina lärjungar: ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt eder. Ingen har större kärlek än att han giver sitt liv för sina vänner. Vi kan inte, även om det skulle ske, att ge våra liv i missionens eller i tjänsten i Guds rike. Det skulle inte vara tillräckligt för att återlösa någon enda människa. Men när han gör det, då har det evighetsvärde. Ty så älskade Gud. Det här som är som ofattbart för mitt mänskliga förnuft. Hur kunde han? När jag ser mig själv i ordets ljus, jag som är så ond och död och kall för allt det som gäller det himmelska och det eviga tingen. Jo, han ser dig i sonen. Och det här får du och jag tro på, leva i och leva av. En gammal herrangången herrens tjänare har också fördjupat sig i denna fråga, och han frågar: hur kunde Gud älska så? Och han kunde bara svara: längre kom han inte. Gud älskade, därför älskade han. Det är inte som vår kärlek efter naturen. När vi älskar någon, då måste det vara en vän. Är det däremot någon som vi har någonting emot, ja då blir det också ganska klent beställt med kärleken. Gud har också förklarat sin kärlek till oss med bilden av en moders kärlek. En moder som med outtröttlig kärlek vårdar om sitt sjuka barn, bär det må hända dag och natt på sina armar med en enda avsikt att få hjälpa och trösta. Och frågar du henne om orsaken så svarar hon, det är ju mitt barn. Att hon älskar sitt barn, det är naturens lag som är nedlagd i moders hjärtat. Och även om barnet som sådan skulle bli ett sorgebarn, i detta faller inför lagens råmärken, så älskar hon barnet även under den bittraste smärta. Det är kärleken till barnet. Hur djupt fallna, hur långt bortkomna vi än må vara, så kan Gud inte förgeta sitt barn. Och även i det svåra och oförklarliga så är det fortfarande kärlek i när vi får erfara tuktan och jagan. Han har fortfarande barnets sanna väl för ögonen. Och i Jobs bok kapitel 5 och 18 versen så läser vi något som stämmer överens med detta. Han säger, om han sargar så förbinder han och om han slår så helar och hans händer. Och det andra, lärjungarnas inbördes kärlek till varandra. Var och en som älskar, han är född av Gud, läste vi i första Johannesbrevets 4:7 vers. Och detta är den rätta grunden för en rätt kärlek till varandra. Och Rudström han skallar i en gammal känd sång, tro och älska, det är saken, allt på kärlek kommer an. Kärleken uppfyller lagen, tron ej annat göra kan. Och här har vi en beskrivning på brödrakärleken, dess upphov men framförallt dess uppgift. Sanning och kärlek, det är två begrepp som hör ihop. Sanningen leder fram till kärleken och kärleken flyter fram av sanningen. Guds väsen är kärlek och den som älskar, hon har sina affärer med himmelen som John Bunyan uttrycker det i Kristens resa. Det är ett fruktlöst försök att tvinga sig till att rätt älska Gud och nästan, för en hjärtat har blivit förvandlat, omvänt och pånyttfött. Kärleken som sådan går inte att tvinga fram, den går inte att kommendera fram, utan den växer fram. Du kan tala och tvinga ditt hjärta till mycket, men du kan aldrig tvinga ditt hjärta att älska det du icke vill. Därför så är det fåfängt att predika om kärlek för ett människohjärta som inte är rätt omvänt till Gud. I Romarbrevet 3 så talar aposteln om att köttets sinne är fiendskap emot Gud. Därför så är all denna kärlek som en människa tycks äga före sin omvändelse, den är inbillad och egennyttig. Alltså nyttig bara för sin egen del. Du älskar Gud endast då han gör väl emot dig. När han sätter dig på prov, då knotar och klagar du, inte sant? Och följaktligen så kan vi inte älska vår nästa som oss själva. Vi är ju alltid så benägna och angelägna om vårt eget bästa. Och detta, det är bilden av människans naturliga sinnelag, alla utan undantag. Om du då sedan frågar hur man får ett hjärta som älskar, så säger ordet, du och jag kan inte börja med att ge honom kärlek, utan det är så att vi får börja med att ta emot kärleken av honom. Hur var det vi läste här i den 10:e versen? Däri består kärleken icke att vi har älskat Gud, utan däri att han har älskat oss och sänt sin son till försoning för våra synder. Den som får mycket förlåtet, han älskar och mycket. Det är Jesu ord till synderskan i Simons hus i Lukas 7 kapitel. Och det är grundlagen också i hans rike. Och då kommer bekännelsen fram. Vi förbliver i honom och han i oss. Ordet förbliver för återkommer inte mindre än 21 gånger i första Johannesbrevet. Det betyder ett mycket viktigt ord, förblivandet. Och den som bekänner att Jesus är Guds son, i honom förbliver Gud. Och den som älskar Kristus och hans ord, hon gömmer och begrundar allt detta i sitt hjärta, precis som Maria gjorde. Därför att han har givit oss sin helige ande, så vetar vi att vi förbliva i honom. Och först då kan du älska Gud tillbaka. Ett hjärta som har blivit förvandlat, pånyttfött, som med en ny kärlek älskar alla människor lika. Ty Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige ande. Det är någon som har sagt att en vän är den människa som du helst vill vara tillsammans med, både i livets bästa och svåraste stunder. Därför så fick också Petrus och Jakob och Johannes vara med honom på Tabors berg, förklaringens berg, men också i Getsemane örtagård. Det finns en lag som säger att vi kommer inte högre upp på förklaringens berg än vi är villiga att följa med honom till Getsemane. Och då ser vi då också av sammanhanget att den kärleken är tvåfaldig, en allmännelig och en broderlig. Och med en allmännelig kärlek förstås en kärlek som älskar alla människor lika. Den förutsätter inte förtroende eller vänskap. Villkoret är bara ett, att det är en människa. Det är om denna kärlek som Jesus säger: älska era ovänner och bedjen för dem som förföljer er. Och det här är mycket viktigt om du vill vara en kristen, så att du inte bara älskar det som är älskvärda och gör väl emot dig. Och till sist den broderliga kärleken. Det är en kärlek där alla Guds barn är sammanväxta i ett förtroligt syskonband. Och grundlagen är denna, 1 Johannesbrevet 5:1, där det står: den som älskar honom som födde älskar och den som är född av honom. Se till så att du icke går miste om Guds nåd. Den här bibelversen står på en gravsten på Nakamte kyrkogård i Etiopien. Och den människan som vilade med grästorvan på kyrkogården är en ung svensk kvinnlig missionär, en sjuksköterska till yrket, en mycket aktad, omtyckt och älskad tjänarinna. Hon gick ut på missionsfälten 1936 och bara några månader efter så drabbades hon av en svår, obotlig sjukdom. Men förmaningsordet, det står kvar och är också idag lika aktuellt. Se till så att du icke går miste om Guds nåd. Se till så att du inte går miste om Guds kärlek. Och framförallt se till så att du inte har Jesus emot dig när han kommer tillbaka. Amen. Låt oss bedja. Fader vår, du som är i himmelen, helgat var det ditt namn. Tillkomme ditt rike. Ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondom. Ty riket är ditt, makten, härligheten i evighet. Amen. Herren välsigne oss och bevare oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vänder sitt ansikte till oss och ger oss sin frid. I Guds, Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen.
Om någon min Guds börja vill, min grund till sanighet. Om det ej hör är mera till, som man bör hava med. Förutom Jesu blod och sår, som man så ofta höra får, jag svarar då: min grund är god, den helt är Jesu blod. Det är den fasta klippe grund, som evigt skall bestå. Sjunger jag om Jesus sår, och